Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, du lyssnar på del 2 nu av min och Anders Hesselboms Pink Floyd special som vi har utlovat till våra lyssnare i den andra podden Generation EX som Anders var med och drog typ 80 avsnitt av. Och nu gör vi den här i samtal. Jag kommer att använda de här veckorna som de här Pink Floyd-specialen släpps till att spela in nya avsnitt av samtal. Jag behöver lite tid för att mitt schema är ganska tajt nu, så vi kommer att släppa den här kulturgärningen och under tiden spelar jag in andra samtal som ni förhoppningsvis kommer att tycka om. Och ni som inte känner till Pink Floyd från början och inte har lyssnat på förra avsnittet kan faktiskt börja här, därför att nu kommer vi att gå in på Pink Floyds storhetstid.
Vi pratade ju förra veckan om våran relation till Pink Floyd, och vi pratade ju också om de album som Pink Floyd släppte innan de blev liksom en institution och faktiskt släppte den skiva som har sålt mest av alla skivor i sin kategori i hela världen och en av de som har sålt mest någonsin. Så vi lämnar alltså Obscured by Clouds bakom oss som var släppt 1972, som var deras sjunde skiva, och deras åttonde skiva, det är ju egentligen det som är det stora genombrottet. En grej som inte utmärker den här skivan, det är att Pink Floyd fortfarande vägrade att märka upp sina skivor, utan man var tvungen att känna igen skivorna på sitt omslag för att kunna köpa dem i skivaffären. Och ni som inte förstår vad jag pratar om, Spotify-generationen, ni får fråga någon äldre. Men det här var ju en svart skiva med ett prisma som dessutom innehåller lite vetenskapliga fel, för ljuset bryter åt fel håll, men det är ju hypnosis vi får prata om, och skivan är naturligtvis, Jannik.
Skivan är Dark Side of the Moon, eller The Dark Side of the Moon, som släpptes 1 mars 1973, spelades in mellan 31 maj 1972 och 9 februari 1973. Och det här albumet kan man... Här börjar då de här grabbarna från Cambridge att återkomma till att bearbeta sina trauman från barndomen.
Förstå vad skivbolaget måste ha varit nervöst när de spelade in den här skivan, eftersom den här tog tid. Alltså det är ju fortfarande så att det är ju sista skivan som de släpper med ett års mellanrum. Men det var mycket studiotid, och vi kommer kunna prata ganska mycket om inspelningen av den här skivan. Mm.
Och det här är alltså, vi pratar nu om världens kändaste skiva. Mm. Om du lyssnar på det här nu och aldrig har hört Dark Side of the Moon, då behöver du nästan sätta på det här albumet.
Om du lyssnar nu och har hört Dark Side of the Moon, så behöver du aldrig mer spela den igen. För ingen har hört den här och inte har den liksom i minnet fast etsad. För den liknar ingenting annat som någonsin har tryckts på plast.
Och det sjuka är att det är också mainly fyra ackord genom hela albumet. Fast det låter som att det är det svåraste som någonsin har spelats in. Dark Side of the Moon är en av världens mest sålda skivor. Det är en av världens mest kända skivor. Det omslaget är kultklassat. Det är en av de bästa skivorna i världen att röka gräs till. Det är en av världens bästa skivor att ha sex till. Det är en av världens bästa skivor att ha sex och röka gräs till.
Och dessutom så var det en av de första Pink Floyd-skivorna där Roddy Waters började ta fram sätet som egentligen kompositör och textförfattare. Det har ju kommit krypande och han skulle ju komma att ta över mer och mer. Det är fortfarande David Gilmour som är en stor del av den här skivan. Men här börjar Waters visa att han är en viktig person för att göra Pink Floyd till vad de är idag. Mm.
Och här har vi också alltså, när den här skivan släpptes. Vi ska börja med att ge en liten shoutout till Alan Parsons.
Som
är studiotekniker som då har sett till att det här har blivit den bästa skivan. Alltså när den här släpptes 1973, det tog mer än 10 år. Jag tror att det var Def Leppard som lyckades släppa någonting som var bättre.
Ja.
När de släppte var det Pyromania.
Ja.
Så alltså ljudkvalitetmässigt, och det var långt in på 80-talet.
Mm.
När släpptes Pyromania?
Jag vet inte, men jag kommer ihåg att Pyromania var ju ganska intressant för att få ljudet helt perfekt så är ju det faktiskt en skiva, vilket är väldigt, väldigt konstigt. Som är inspelad med trummaskin.
Ja, det var 83 var det.
83. Och det intressanta här var ju att det här var ju innan trummisen i Def Leppard förlorade sin arm 1983. Så spelade de in skivan med trummaskin. Och det var för att de ville ha soundet perfekt. Så trummisen spelar alltså hi-hats och cymbaler på den skivan. Skivan som kom efter, Hysteria tror jag den hette. Och den är ju inspelad när trummisen har förlorat sin arm. Men då valde man att inte använda trummaskin utan riktiga trummor.
Ja, det är också en väldigt konstig grej att just Def Leppard som är ett brittiskt metalband är de som 11 år efter Dark Side of the Moon, nej det var 10 år efter Dark Side of the Moon lyckas producera någonting som är liksom ljudmässigt bättre. Det tog 10 år alltså.
Och jag undrar vad det var som fick skivbolaget att gå med på att lägga de här resurserna, därför att det var ju vecka ut och vecka in som de arbetade.
De hade väldigt mycket pengar också.
Ja, det måste väl ha varit det, och man måste ju ha trott på den här skivan, och uppenbarligen så var det ju rätt. Som sagt, hatten av till Alan Parsons. Vi ska prata om det musikaliska innehållet, men vi måste ju gå igenom det tekniska, och en av de grejerna som utmärker den här, det är ju dels det här att man spinner ju vidare på det här att man har ljudeffekter, man har tagit upp bakgrundsljud, man intervjuar folk, man använder alla tänkbara medel. Det andra, det är att man använder loopar. På den här tiden så var loopar någonting väldigt komplicerat. Idag så skulle man ju kunna tänka sig att man har musiken inspelat digitalt och sen så definierar man i datorn vad en loop är och sen så spelar den samma ljud runt. Och det är ju ett bra sätt att göra musik på. På den här tiden så var en loop, det hette faktiskt tape loop, för det man gjorde var att man klippte ut den del av magnetbandet som man ville repetera, tejpade ihop det till en ögla och sen så lät den snurra i bandspelaren och spela upp innehållet.
Och för varje grej man gjorde så tappar man ljudkvalitet.
Ja, och det som är konstigt med den här är ju att det är inte bara en fras utan det är ganska långa stycken som går på repeat, vilket innebär att de måste ha ganska långa sådana här tape loops. Och för att åstadkomma det här så tog man alltså ut bandet, man klippte med sax där man ville att loopen skulle vara, man spände bandet med hjälp av mikrofonstativ som man liksom drog isär ifrån bandspelaren så att bandet var tight, och sen så hjälpte man till att mata den här tape loopen genom bandspelaren, så det var alltså magnetbandet över hela rummet.
Ja, och de gjorde ju det här helt själva. Roger Waters sprang runt med en tape recorder och spelade in. Han sprang runt i Abbey Road Studios och ställde frågor till folk, alltså till städare och vaktmästare och folk, och frågade så här. Han kunde fråga, är du rädd för att dö? Eller vad är galenskap? Sådana saker. Hela det här albumet handlar om mental hälsa. Och vad är det som kan få en ung människa att bli galen? Det är uppenbart att det här albumet är baserat på Syd Barrett. Det är baserat på hans historia. Det här var, han då försvann 1968 från bandet och blev sjuk och ägnade sin tid åt att måla tavlor som han sen omsorgsfullt eldade upp. Och han gick runt och bara betedde sig underligt.
Ja, klimaxen på den här skivan heter ju Brain Damage och Eclipse. Och när man lyssnar på skivan, vi kommer komma till det också, men när man lyssnar på skivan så bygger det ju upp till de här två sista låtarna som är, alltså den landar skivan helt makalöst bra.
Och den inleds också med hjärtslag.
Ja, just det. Ytterligare en tape loop, ja.
Ja, och de här hjärtslagen finns med genom hela skivan.
Mm.
Lyssnar man på, jag har en som pressades i slutet på mars 1972. När man lyssnar på den, så det är inte som att lyssna på samma skiva. Det är som någonting helt annat.
Det är lite svårt att förklara, men jag ska göra ett försök här, för det tonar ju in med de här hjärtslagen och sådana saker. Och det här var alltså 1973 när den spelades in och släpptes. Det var innan man hade automation i studion, vilket innebär att du kunde inte programmera mixerbordet till att fada in, utan när du mixade ner en låt så var du tvungen att ha ett team av personer som drog i rätt volymreglage, rätt panoreringsreglage, rätt equalizerreglage vid precis rätt tillfälle, för att när du spelade upp mastertapen för att kopiera ner det till ett tvåkanaligt rullband som sen låg till grund för att trycka själva skivan. Och så gör man ju inte då. Vill man idag att någonting ska tona in, ja, då har man ju som sagt datorstyrd mixerbord, att man har automation, man programmerar in att från den till den tidpunkten ska den här kanalen tona upp. Men det här var alltså hantverk på den här tiden.
Ja, alltså det går inte att liksom förklara för folk hur svårt det var det de har gjort. Och jag tror att
de spelade in på band, det var inga datorer liksom.
Och än i denna dag, då som nu, när folk köper nya ljudsystem eller ska skryta om sina ljudsystem, så är det Dark Side of the Moon man spelar. Det är det albumet. Dark Side of the Moon inleds med en låt som heter Speak to Me.
Fantastiskt.
Den är... Man hör någon av de här killarna som jobbar i Ebro att säga, I've been mad for fucking years. Absolutely years. Been over the edge for youngs. Been working with buns of for bands. Och sen hör man igen, I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge. Alltså de liksom loopar det här, och sen kommer då Breathe, som är ett mästerverk. Vilken jävla låt. Alltså när man hör, alltså bara jag tänker på Breathe så får jag rysningar. Och det som är med den här låten, alltså stanna och lyssna nu, pausa och lyssna på Breathe från Dark Side of the Moon. Breathe in the air, don't be afraid to care, leave but don't leave me, look around, choose your own ground.
Men samtidigt ska man komma ihåg att nu är ju det här med skivans helhet är ju viktigt, men oavsett om du bara lyssnar på Breathe eller om du lyssnar på hela skivan, så det är väldigt svårt att göra en sån här grej i en tid av mobiltelefoner och sociala medier. Alltså du måste lägga ifrån dig alla grejerna och koppla från dig alla grejerna. Och du ska ju helst inte lyssna på det här i ett par lurar från en iPhone, utan du ska ju helst ha en bra förstärkare och bra högtalare. Mm. Men fine, second best är väl antagligen att sätta på sig ett par lurar och koncentrera sig. Men det är inte gjort för det liksom.
Sen kommer en låt som många tycker att är underlig. Det är alltså 3,5 minut av en låt, ett spår som heter On the Run.
Ja, just det.
Som låter som en dator. Grejen var det att det fanns inte datorer på den här tiden, utan det här är helt analogt och manuellt gjort i studion. Och på den tiden när det här släpptes, man ska ha det här är historisk kontext. Tänk er att ni sitter i ett vardagsrum 1973 och hör det här. Ni har aldrig någonsin hört datorljud förut. Det enda ni kan tänka är hur rymden låter. Det här är hur rymden låter.
Den är ju inspelad med en analog synt som hade... Alltså man hade ju inte minneskapacitet att kunna ha digitala ljud, samplingar och sådana saker, utan allting var ju analogt. Och det innebär alltså att man har oscillatorer som vibrerar utifrån formler och inte utifrån inspelningar. Vad man däremot kunde spela in i synten, det var att den hade ju ett litet minne på notminne. Men det är ju liksom på någon, inte ens en kilobyte liksom. Och då hade man spelat in en kort slinga med ett basriff. Och sen lät man den här synten spela upp det basriffet. Och under tiden den spelade upp det så hade man dels personal som drog i filterreglagen på synten upp och ner. Sen hade du en annan uppsättning av personal som drog upp och ner på mixerbordet på olika kanaler med ljudeffekter. Så man var alltså tvungen att, ja men här skulle det vara en maskin som låter i bakgrunden. Då var man tvungen att starta den ljudkällan på rätt tillfälle och dra upp reglaget för rätt tillfälle och så vidare och så vidare. Så det är ju, musikaliskt sett är låten inte speciellt märkvärdig, men det är nu på något sätt en styrkemätning när det gäller vad man kunde åstadkomma med tekniken från den tiden.
Ja, och temat för den här låten är resor och att röra på sig och rädsla för döden. Därefter så avslutas den i ett crescendo av klockor. Och här är då Roger Waters som har gått runt i en klockbutik och släpper, det här är den bästa låten som någonsin har släppts. Det här är den bästa låten som har släppts i världshistorien. Time markerar den tid då alla stjärnor stod i rad. Det här är den enda låten någonsin i Pink Floyds historia där alla fyra medlemmar har varit med och skrivit låten tillsammans. Och det är också den sista. Time är den bästa låten som någonsin har gjorts rent instrumentalt, rent kompositionsmässigt, textmässigt, budskapsmässigt. Ingen låt kommer någonsin att bli bättre än den här. De har också gjort någonting, alltså den börjar, den inleds med de här klockorna och sen blir det bara världens bästa låt. Och texten, taking away the moments that make up a dull day, you fritter and waste the hours in an offhand way, kicking around on a piece of ground in your hometown, waiting for someone or something to show you the way.
Om jag inte minns fel så går den ju över i tillbaks in i öppningsspåret Breathe.
Ja.
Där Roddy Waters har lyckats få ur sig en fras som är någonting i stil med hanging on in quiet desperation is the English way. De tycker det är fantastiskt vackert, men jag vill protestera. Time är fantastisk, men det är inte det bästa Pink Floyd har gjort. Den håller inte ihop lika länge, den tål inte lika många lyssningar som mycket annat de har gjort. Men det här är typiskt en sån här diskussion som man skulle ha om Dark Side of the Moon, där man pratar om vilket guldkorn som det innehåller mest guld i, för det är ju vad det här är, hela skivan.
Ja, men den här är alltså Time. Jag tror att jag kommer att behöva slå ihjäl dig efter det här, som säger att det här inte är den bästa låten.
Jag tog ju precis upp Brain Damage och Eclipse, två låtar som sitter ihop.
Ja, vi kommer dit, men and you run to catch up with the sun, but it's sinking, racing around to come up behind you again. The sun is the same in a relative way, but you're older, shorter of breath, and one day closer to death. Every year is getting shorter, never seem to find the time. Plans that either come to naught or half a page of scribbled lines. Hanging on in quiet desperation is the English way. The time is gone, the song is over. Thought I'd something more to say.
Jag gissar att man skulle kunna säga att Roddy Waters inte längre nu emulerar Syd Barrett, utan faktiskt gör samma sak som Syd Barrett gör, fast nästan ännu bättre än Syd Barrett själv.
Ja, och här är det också Gilmore som sjunger Waters texter som är komponerade av Mason och Wrights.
Mm.
Det här är liksom toppen av deras samarbete, och jag kallar det för samarbetseran. Det finns tre olika Pink Floyd. Det finns Syd Barretts Pink Floyd, och så finns det den här samarbetseran som egentligen inte är en epok. Men sen finns det Waters-eran och Gilmore-eran. Det här är liksom toppen av det bästa. Det är ju sen de gör den här reprisen som är helt otrolig. Där det är då textlinjerna home, home again, I'd like to be here when I can. Men alltså just den här symboliken i den här texten, alltså när jag hör Time så får den mig att tänka på de här väldigt viktiga sakerna i livet, att man ska ta vara på tiden. Alltså jag fattar inte hur man kan skriva så bra texter. Alltså läs texterna. Spotify har en funktion där du kan läsa texterna samtidigt. Öppna Time, läs texten samtidigt. Det här är det bästa man kan få i form av musik.
Men även om du nu hyllar det här så pass mycket, och jag menar, jag håller ju självklart med, så ska man ju också påpeka att när du nu har lyssnat hur passionerat Jannik berättar om det här, att det här är ju början på slutet. För hur gör ett band som får en sån här formidabel succé med sin uppföljare? Och vad gör man med det prestationskrav som bolaget helt plötsligt ställer på? Alltså, nu går det ju ut för, skulle jag säga.
Ja, men vi ska inte vara så. Alltså,
men musikaliskt så skulle jag nog säga att de håller ju standarden.
Ja, nej, men så här, vi ska gå igenom låtarna före vi går in i framtiden. Men
då får du inte hylla dem så mycket, nej, men för då kommer jag börja prata om annat.
Jo, men det kan inte bli bättre än Time. Under inspelningarna.
Bli bättre än Time.
Under inspelningarna så ville de göra någonting, alltså Rick Wright hade komponerat en jättevacker pianostycke och de ville få någon de ville ha någonting till det här, någon som sjöng. Varav Alan Parsons, som för övrigt då, alltså studiotekniker som har Alan Parsons Project. Jag tror att de är det enda bandet i världen som har sålt över 1 miljon skivor utan att ha en enda livespelning. Det tog in en tjej då, en 25-årig gospelsångerska som hette Claire Torrey. Eller hon heter.
Yes.
Hon kom in. De satt, alltså de var ju ett jättekänt band och hon var jättenervös. De sitter bakom en ruta och säger, ger henne inga instruktioner utan de säger bara sjung, bara improvisera. Hon går in, drar av det här jävla power song solot som är rysningar över ryggen.
Om jag minns rätt så var det väl så att de gav henne inte heller några indikationer på huruvida de var nöjda.
Exakt.
Med hennes insats.
De bara lyssnade, de bara satt och tittade. Och hon gick därifrån och kände sig dum.
Hon fick väl 200 pund för besväret tror jag, vilket var, eller om det var 800 pund. Det var standard ersättningen hon fick i alla fall.
Ja, och ingen cred. När hon någon månad senare hörde sig själv på det här albumet så inleddes många, många, många år av stämningar. Ja, hon fick 30 pund.
Ja, 30. Ja. Hon fick 30 pund i ersättning. Ja. Men hon vann väl, var det inte så, mot bandet?
Mm. Ja, nej, hon såg faktiskt, hennes namn var med i credits.
Mm.
Men hon vann 2005. Så fick hon pengar. Jag tror inte att det är någon som vet hur mycket hon fick, men det är nog många, många, många miljoner.
Ja, men själva grejen att göra en sån formidabel insats på en skiva som säljer mest av alla skivor i hela världen och få 30 pund i ersättning. Stämningen hänger väl i luften, skulle jag kunna tänka mig.
Mm. Och tanken var, alltså David Gilmour har i efterhand sagt att det var Alan Parsons idé att han ville ha en tjej som skulle skrika orgasmiskt. men de gjorde faktiskt några inspelningar, jag tror 6-7 inspelningar innan de det är en myt att det gjordes på en tagning. Det är en myt. Därefter kommer en av de låtarna som kanske de flesta känner till, och det är den mycket underliga 7/4-dels låten Money.
Och förmodligen så är det här en singellåt, för okej, det är inga fel på Money, men den låter inte Pink Floyd för det första. Den låter mer som Fats Domino, och för andra, den passar inte in i skivan. Skivan är en resa, och jag tycker, jag älskar det här avbrottet med syntslingan, jag älskar det här avbrottet med hon som wailar. Men vad är Money egentligen?
Ja, men Money var faktiskt den enda låten som kommersiellt tog sig upp på Billboard topp 100.
Jo, men man ska ju se det här som ett album och inte som en singelsamling.
Liksom. Nej, men det är sant. Money är ju en låt som har väldigt många referenser. Det är ju uppenbart vad den handlar om. Det finns, alltså rent lyricistiskt är det en fantastisk låt. Den innehåller många kända referenser. Den innehåller bland annat en referens till en av mina favoritförfattare, Ayn Rand.
Ja.
Money, so they say, is the root of all evil today. Och det kommer från Atlas Shrugged Money Speech, som för övrigt är också någonting som man behöver läsa. Men det är då när Francesco D'Anconia svarar, so you think that money is the root of all evil? Have you ever asked what is the root of money? Och så bara bla bla bla, fortsätter det. Men det är alltså, den här låten är, de går igenom, alltså den är fantastisk. Okej, jag vill gå in lite på texten. Jag vet att du inte...
Jag vill bara säga, alltså, jag håller med om att låten är bra, men hade det inte varit Pink Floyd så hade jag tyckt den var bättre. Hade den inte legat på Dark Side of the Moon hade jag tyckt den var bättre.
Ja, men
det,
jag tycker så, att den fyller...
Men jag ska inte kritisera den mer, för det är bara att jag tycker att den drar ner helheten för själva albumet.
Jag tycker att den är liksom, den har, alltså de går ju igenom alla olika saker, alla, alltså att leva, tid, de går igenom rädsla för döden, de går igenom galenskap, de går igenom pengar. Hela frågeställningen är vad är det som gör att vårt samhälle driver en ung människa till galenskap? Money, get away, you get a good job with more pay and you're okay. Money, it's a gas. Grab that cash with both hands and make a stash. New car, caviar, 4-star daydream, think I'll buy me a football team.
Men är det inte också lite lågt hängande frukt av ett band som nu i det här laget är väldigt framgångsrikt att kritisera kapitalismen?
Det... Ja, fast det är väl inte, jag tror inte att de kritiserar, jag skulle säga att de hyllar kapitalismen. Money, get back. I'm all right, Jack. Keep your hands out of my stack.
Är du säker på att det är en hyllning?
Ja, det tycker jag. Det, eller det är väl, alltså så här, okay. Jag tror att den också, den ska polarisera. Men alltså ja. Den här texten, alltså den är så fruktansvärt bra. Jag måste bara få citera mer från texten. Money, it's a crime. Share it fairly, but don't take a slice of my pie. Money, so they say, it's the root of all evil today. Alltså, det här är alltså rent lyricistiskt helt fantastiskt.
Ja, absolut. Men med tanke på vad Roddy Waters har blivit idag. Så alltså, han är ju väldigt, väldigt... Men det är ju en fråga som vi kan diskutera när vi kommer dit om huruvida Roddy Waters poserar vänster eller är vänster. Men jag skulle ju säga att, okej, okay, den här är mångbottnad, jag håller med. Mm. Men jag står ändå på mig om att det inte är den starkaste kortet.
Ja, det man också får ta in där är ju det här saxofonsolot.
Ja, just det.
Som är också kommer. Och det roliga här är att det är körsångare och det är saxofonsolo. Några år innan hade Syd Barrett föreslagit att de ska ha saxofoner och tjejer som sjunger gospel.
Jag tror att det inte var så. Jag tror att det var, kom från de andra i bandet. Jag tror att... eller vem var det som hade föreslagit
det? Det var Syd Barrett som föreslog det och då tyckte de att han var dum i huvudet.
Jag tror faktiskt att det var tvärtom. Att Syd Barrett kommenterade förslaget med att säga att hade det inte varit för mig så hade Pink Floyd nu haft körsångerskor och saxofon. Jag tror faktiskt att det var så det var. Men minns vi olika där så får vi faktiskt kolla upp det.
Det var han föreslog. Okay. Jag är nästan 100% säker på att han föreslog.
Vi har ju lyssnare som kan exakt, det här så vi behöver inte bekymra oss om det.
Nej, där kan jag för övrigt rekommendera Bengt Liljegrens bok Pink Floyd. Den är...
Det är lustigt att vi inte nämner den förrän nu, för Liljegrens bok är makalöst bra. Den är väldigt lättläst och väldigt enkelskriven och den liksom, vad ska man säga, den svävar väldigt fint över tidslinjen utan några större komplicerade onödiga djupdyk. Så man läser den på en kvart om det skulle vara så.
Men Money var i alla fall, där tar de in då den här saxofonen, vilket är ganska... det är lite intressant hur de liksom...
Det är ett modernt instrument som för tankarna till glam och glamour. Saxofon är ju inte ett klassiskt instrument utan det är ju ett modernt rock'n'roll-instrument. Så uppenbarligen så hade de ju passerat några konstnärliga trösklar i det valet. Det kan ju vara så att de gjorde det för att det är ett emotionellt instrument som de kan ha ganska mycket dynamik i, men då hade de ju annars en Gilmours gitarr om det var det de var på jakt efter. Så det är ett konstigt val, men det kan ju, i och med att det är mässing, det är lite snyggt, det kanske stämmer med...
Men sen blev det ju också alltså Richard Perry, ja. Eller Dick Perry skrev då, eller han gjorde ju också Us and Them, som är nästa låt vi ska prata om, men också ja. Shine on the Crazy Diamond. Aha. Och det kommer ingen någonsin att glömma bort. Hans
saxofonens insatser där.
Och
han fick inte de här solen utan han skrev dem själv till Pink Floyds låtar.
Ja. Och Us and Them är en låt som sen handlar som är nästa då som kommer som handlar om eller det finns referenser då till rasism, fördomar och hela den biten, och det här handlar också om hur Us and Them man hörde på hur man delar in oss och dem. Så att den är en ganska politisk låt i den bemärkelsen. Det var också det som Roddy Waters senaste turné fick liksom
döpa sig. Om det var This is not a drill eller om det var Us and Them. Alltså Roddy Waters, han är ju som en Duracell-kanin nu på att casha in på sina gamla musikaliska meriter. Alltså, det kan jag kritisera ganska bra. Men det jag vill säga om Us and Them, det är att till skillnad från Time så passar ju den in väldigt bra i skivan. Det är det ena jag vill säga. Det andra jag vill säga, det är att oavsett om du lyssnar på texten eller inte, och jag undrar om inte Richard Wright är en co-writer på den här låten faktiskt. Men oavsett om man lyssnar på texten eller inte så är Us and Them...
Det är bara Wright som har skrivit.
Det är bara Wright.
Mm. Som har fått credits för den.
Det är en makalös låt.
Men sen har de hållit på och stämt varandra i 100 år.
Ja, det är klart. Pink Floyd kan ju aldrig hålla sams. Men det blir väl så att man blir beroende av den drake som föder den på något sätt. Därför att ingen av deras egna namn, speciellt inte Richard Wright, är ju värt lika mycket om man inte skriver Pink Floyd i rubriken. Musikaliskt så är det här makalöst. Det som märks på studioinspelningen som de sen har försökt att emfasera på sina live-skivor, men jag tycker att det är nästan ännu mer fascinerande att höra det på studioinspelningen, det är hur de får instrumenten att låta olika beroende på om du använder dem maximalt eller minimalt. Och konceptet med den här låten är att de smygspelar på introt. Och sen så har de ganska stark dynamik på refrängen. Och sen går de tillbaks och smyger med sina instrument. Och det här är ju någonting som inte görs längre. Och jag skulle säga att det här är någonting som inte ens går att göra med modern inspelningsutrustning, med sequencers och moderna syntar. Det går inte att göra det, att få ljuden att ändra karaktär på det här sättet.
Och den här ska vi också, den här låten också utmärker sig också på det sättet att den har ett pianosolo som vi inte får höra mycket under Pink Floyds karriär.
Nej.
Det som också är, förutom Corporate Clegg då, så är det här första gången som Pink Floyd börjar med krigsmetaforer. Och det kommer det mycket av i framtiden. Och då tänker jag på den här raden då. Forward he cried from the rear and the front rank died. The general sat and the lines on the map moved from side to side.
Ja.
Och sen går
bra
den
text.
Igenom. Ja, det är fantastiskt. Sen går den också igenom väldigt, men sen i slutet så down and out, it can't be helped, but there's a lot of it about, with, without, and who'll deny, it's what the fighting's all about.
Och då vill jag ju igen kritisera ditt hyllning av Time, för jag tycker att den här låten är tillräckligt bra för att kunna vara ett klimax på skivan, men i och med att det blir ännu bättre sen så får de ju ta ner lite grann med instrumentalt mellanspel innan man går på det som sen blev crescendot på den här skivan. Vad hette den här?
Ja, sen kommer ju, det kommer ju alltså Any Color You Like.
Any Color You Like heter den instrumentala stycket som används egentligen för att dra ner den spänning som man byggt upp med Us and Them.
Mm. Och den är också den här låten är också en den smält, alltså albumet smälter ihop förutom den här brytningen som kommer i On the Run
och Money. Och Money för 17.
Ja, så tar man bort dem. Jag brukar faktiskt, alltså när jag introducerar folk till Rocks of the Moon, brukar jag faktiskt plocka bort Money och On the Run bara för att de blir lite för hårda.
Ja, okej, för jag tycker On the Run tycker jag passar in alldeles utmärkt bra.
Ja, men den är lite hård. Alltså den kan skrämma folk lite. Det, så att, men det gör jag bara för att jag vill att folk ska få en mjuk start in i Pink Floyd. Att det är ganska hårt att gå rakt på Dark Side of the Moon. Men där, efter Any Color You Like. Så Any Color You Like är för övrigt, det är en fantastisk komposition. Det är Gilmore Mason Wright. Den är helt instrumental. Sen kommer Brain Damage. Och det är väl din favorit?
Ja, alltså Brain Damage och Eclipse, det skulle kunna ha varit en låt, men jag tror att det var väl så att på skivkontraktet så får de ju betalt per låt där, så därför så Roddy Waters, hans låtar brukar han dela upp i flera delar för att generera mer pengar. Så egentligen är...
Så säger Gilmore, men det är så omtvistat. Säger... det är Gilmores version.
Jag litar på Gilmore.
Men sen har ju Roger Waters en helt annan version. Men.
Ja, men, och det är ju Waters som har skrivit det här slutet. Och alltså, nu börjar jag på att tappa orden. Det här är nog det bästa som jag har hört med Pink Floyd. Och det får ju extra skjuts av det kontext som det har hamnat i. Att det här är slutklämmen på ett av världens mäktigaste album någonsin. Och även här så är det väl mycket körsånger. Jag tror inte det är så mycket saxofon, men körsångerskor har ju blivit en grej de kör med.
Den inleds ju med ett, alltså den är väldigt melodisk och gitarrerna här är...
Det är ett gitarrriff som är väldigt repetitivt. Det är typ 2-3 toner som går runt. Nästan som en fluga som flyger kring huvudet. Men sen så nyanseringarna kommer ju på mer och mer. Och dessutom har den ju en sak gemensamt med Us and Them, och det är att den jobbar med den här dynamiken i anslagen som jag saknar från modern musik. Och sen så utöver det så är text, komposition, musik, det är så felfritt så man får andnöd alltså.
Ja, och textmässigt så är den också lite speciell därför att de är väldigt upp, alltså de är extremt, förutom Money så är den här låten då den som är mest uppenbar vad den handlar om. The lunatic is on the grass. det är liksom, det är så den börjar, och hela låten bygger på The Lunatic is on the grass, alltså galningen är ute på gräset, och sen kommer han närmare och närmare, The Lunatic is in my hall, och sen The Lunatic is in my head, och sen inser man att man själv är galningen. Och texten är, alltså på det sättet så är det väldigt intressant att den här galna personen som de bygger upp då närmar sig, och så visar det sig att sen är det the, och det är också såna här, jag är ju väldigt, jag älskar ju texter. The paper holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more. Alltså,
det är ganska intressant att Bob Dylan fick Nobelpriset, tror du?
Exakt, men alltså den här raden, vi tar den igen. Ja. The paper holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more.
And every day the paper boy brings more.
Och det är så här, alltså den här bilden som man får upp, det är alltså en galning som bor i ett hus, och det bara kommer mer och mer tidningar. Och alltså på de här två raderna så liksom får han, alltså, så bygger Waters upp en mental bild av hemmamiljön som den här galningen har. Och det är här också första gången och enda gången som Dark Side of the Moon används.
Ja,
den här skulle ha, jag tror att albumet skulle ha hett Eclipse, var väl tanken. Men här använder de för första gången.
Det är det sista strofen, om jag inte minns helt fel.
Ja, det är två gånger använder,
ja, det är två gånger.
Så okay. Den är efter första versen, så är det ju, refrängen är: and if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room upon the hill. Och där får man ju tänka sig att det handlar om The Fool on the Hill från Beatles då. And if your head explodes with dark forebodings too, I'll see you on the dark side of the moon. I'll see you on the dark side.
Ja, just det.
Och sen fortsätter den.
Och den strofen kommer tillbaks. Det är därför den avslutas med strofen där. Ja.
Exakt. Och sen kommer den. Sen i nästa vers då är The Lunatic is in my head. Och där pratar de också om you rearrange me till I'm saying you lock the door and throw away the key. There's someone in my head, but it's not me.
Mm.
Och sen igen då, här kommer ju en där de bygger upp inför den sista låten. Ja. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And
precis det där stycket du är nu, så då har de ju spelat väldigt mjukt på instrumenten och nu spelar de väldigt hårt på instrumenten. Så den dynamiken uppskattar jag. Förlåt att jag avbröt.
Nej, ingen fara. Och sen då en referens till direkt till Syd Barrett. Direkt till Syd Barrett. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon.
Ja, det är briljant.
Ja, och sen kommer crescendot. Den storslagna, absolut oerhört bra låten. Och här måste man får inte, det är strikt förbjudet.
Man
att lyssna på den här låten utan att lyssna på Brain Damage först.
Men du måste ju gå med på uppbyggnaden.
Ja, ja. Nej, men jag sa det en gång, så satt min kompis.
Det är som att läsa sista sidan en deckare först. Man gör det bara inte.
Nej, men min kompis råkade sätta på den här låten en gång. Jag fick slå honom på fingrarna. Men nu tänker jag faktiskt, jag tänker citera hela texten nu.
Och här är just, ja, men då lutar jag mig tillbaka en stund då.
Och sen hoppas jag att alla som lyssnar på det här nu börjar från Brain Damage efter jag har läst upp den här. Alltså det här är så fantastiskt. Alltså hur kan man göra så här bra texter? Det är helt sjukt. All that you touch and all that you see, all that you taste, all you feel, all that you love, all that you hate, all you distrust, all you save, all that you give, all that you deal, all that you buy, beg, borrow or steal, all you create, all you destroy, all that you do and all that you say, and all that you eat and everyone you meet, all that you slight and everyone you fight, all that is now, all that is gone, all that's to come, and everything under the sun is in tune when the sun is eclipsed by the moon.
Ja, ja.
Alltså.
Och till den här låtens försvar så ska jag också säga att vi har ju en tid där Pink Floyd är ett band utan Roddy Waters, men att David Gilmour, han sjunger det här precis lika bra. Det spelar ingen roll om det är Waters eller Gilmour som sjunger det. Jag kan ju tycka att det finns ju andra låtar som vi ska prata om längre fram, till exempel Another Brick in the Wall, som inte riktigt funkar med David Gilmour på sång, men här originalet med Roddy Waters funkar. När de gör en live idag med Gilmour på sång så funkar det liksom.
Ja, nej, men alltså den här låten är, alltså, och sen också hur den slutar med, ja, men, hjärtslagen.
Men ta då det på allvar, det här att man inte börjar här.
Nej, man börjar inte här. Nej. Men den slutar med samma hjärtslag som den inleds. Och sen är det någon som säger Jag tror att de säger i slutet there's no dark side of the moon really, säger de.
Ja, och jag tror att det är någon vaktmästare någon som de har en konversation och de tyckte väl att han slängde ifrån sig någonting som passade ganska bra som avslut. Ja, there's no dark side of the moon really, it in fact is all dark. Eller
ja, ja, det, alltså det, ja, men alltså det här är
makalöst bra.
Ja, nej, men, och jag menar, det finns ingenting annat att säga om Dark Side of the Moon än det bästa som någonsin har gjorts.
Ja, jag är ju, alltså det är så svårt att dra det här hårt. Därför att det sker ju underverk inom Pink Floyd just nu, men den här kom ju först för det första, och sen så för det andra så är det så att det är väl på gränsen till att det är det bästa som har gjorts. Men det här är ju fortfarande inte den skiva som håller ihop bäst som ett album. Däremot så är det ju väldigt viktigt redan nu att man inte lyssnar på individuella låtar utan att man hanterar det som att det faktiskt vore ett album.
Mm. Det här blev en kommersiell hit som slog. Den sänkte varenda hus i världen.
Ja.
Det gick ingen förbi att det här albumet hade släppts. Och ja, jag tror att det var Johnny Rotten som gick runt med en tröja som det stod I hate Dark Side of the Moon på.
Ja, därför att Pink Floyd är ju numera en institution. Och det där är ju det som är så
konstigt.
I hate
konstigt. Pink Floyd, sa det. Och det var Johnny Rotten var det.
Och det är konstigt det här när ett band som varit stort inom avantgarde som helt plötsligt släpper dels någonting som är mer progressivt, vilket brukar betyda mindre uppmärksamhet kommersiellt, men som samtidigt når den här formidabla succén som Dark Side of the Moon nådde. Och jag tror ju inte att det finns någon människa som har hört den här och inte kommer ihåg exakt när de hörde den för första gången, vilka känslor de fick och sånt där. Det är lite grann som Palmemordet.
Flashbulb memory kallas det för. Ja, man minns var man var.
Fråga vem som helst vad de gjorde när Palme sköt så alla kan svara. Mm. Fråga vem som helst när de hörde Dark Side of the Moon för första gången och alla kan svara, för den lämnar ingen oberörd. Mm. Och snuttifieringen, det är det som gör mig så upprörd över snuttifieringen inom musiken. Du måste börja hantera liksom album som album om du ska närma dig gammal musik.
Mm. Och efter Dark Side of the Moon så kom det som kanske väldigt, väldigt, väldigt många känner till. Det är alltså Shine On, eller albumet heter Wish You Were Here. Ledmotivet till den heter Wish You Were Here. Beskrivs ofta som en av de bästa kärlekslåtarna i världshistorien. Men den inleds ju med Shine On Your Crazy Diamond part 1-5. Och den, vilken jävla låt. Det är alltså 13 minuter.
Ja.
Av bland de absolut bästa tonerna som någonsin har släppts. Och här finns det också, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men vid något tillfälle på inspelningen av Shine On Your Crazy Diamond så tappade David Gilmour någon av strängarna, om det var E-strängen eller D-strängen eller någonting. Och det lät så bra att han behöll det.
Ja.
Men den här låten är alltså rakt tillägnad, fortsätter på samma tema som två år innan. Det här släpptes 1975. Den inleds med Shine On Your Crazy Diamond som är en direkt referens till Syd Barrett.
Därmed så är det ju den första skivan som inte kommer året efter föregående skiva. Och det kan väl bero på att det blev väl en hel del turnerande och sådana saker efter den succé de hade med Dark Side of the Moon. Men sen så slutar ju också skivan med de fortsatta delarna på Shine On Your Crazy Diamond. Så den inleds med några och avslutas med några.
Mm. Den har ju, exakt, den har ju, de delar upp den så att första delen av Shine On Your Crazy Diamond är på A-sidan och andra är på B-sidan.
Ja, men jag först vill, på A, sist på B.
Ja, och jag vill gå igenom lite text här också. Jag vet att det kanske blir, men för de som gillar textbiten så.
Ja, jag kan säga innan du börjar med det så kan jag säga att du har två olika upplevelser om det är så att du lyssnar på EP:n som innehåller hela Shine On Your Crazy Diamond från början till slut, än om du lyssnat på albumet som innehåller då några delar först och några delar sist och sen så en hel del annan ganska så intressant där. Men nu är vi väl tillbaks till en Syd Barrett tribute här, om jag inte misstar mig.
Ja, och här händer ju också en av de kändaste grejerna som händer under hela.
Ja, just det.
Och det här är alltså Wish You Were Here är ett speciellt album, därför att det är, för det första så är det Shine On Your Crazy Diamond som egentligen borde vara ett helt eget album. Sen är det ett väldigt mörkt album. De övriga låtar, Welcome to the Machine, Have a Cigar, de två är väldigt mörka.
Mm.
Welcome to the Machine handlar om, ja, man hör ju till och med, före vi går in på Shiner Crazy Diamond så går vi snabbt, nej, vi gör det kronologiskt. Shine on your crazy diamond. Remember when you were young inleds. Det är ett långt, långt, långt intro.
Ah, ja.
Och så kommer det, remember when you were young. Och så hör man ett galet skratt.
Det är inte skapat för Spotify-generationen det här.
Nej.
Inte, nej.
You shone like the sun. Direkt referens till Sid Barrett. Shine on you crazy diamond. Alltså det ska vara fortsätt lysa. Det ska inte vara lys på dig. Utan det ska vara shine on you crazy diamond. Han är alltså en galen diamant. Jag har ju för övrigt här en tatuering.
Ja, just det, just det.
Diamanten och så.
Just det, med pulsen ifrån
Dark Side of the Moon och Sid Barrett's namn och allting. Now there's a look in your eyes like black holes in the sky. Shine on, you crazy diamond. You were caught in a crossfire of childhood and stardom, blown on the steel breeze. Och här är det, det liksom råder ingen tvekan om vad det handlar om. Come on, you target, you faraway laughter. Come on, you stranger, you legend, you martyr, and shine.
Och här har de ju dessutom det som jag pratade om tidigare som blev vanligare och vanligare, att Roddy Waters sjunger först en strof och sen så sjunger Roddy Waters och David Gilmour tillsammans. Och det är fortfarande så, skulle jag säga, att när Roddy Waters och David Gilmour sjunger tillsammans så är det Gilmour som tar leaden och Waters som kör andra stämman. Så det är ofta Gilmours röst man hör. Men på de här ensamma delarna så är ju Waters ensam då. Men det är också en låt som jag skulle säga att de gör väldigt bra live. Det funkar precis lika bra när Gilmour kör det här själv.
Mm. Nej, men och det här är också den här hyllningen till Syd Barrett. Alltså den får mig nästan att resa för det är så vackert. De sjunger om sin bästa kompis. Och det här är alltså hela Pink Floyd efter 1967 är att hantera traumat av sin bästa kompis. Och det här är så tydligt. Lyssna på de här sista raderna. Come on, you raver. You seer of visions. Come on, you painter. Han var ju målare. You piper, direkt referens till första albumet. You prisoner and shine. Och också texten, you reached for the secret too soon. Alltså LSD. You cried for the moon. Alltså det är liksom, åh, vilken jävla text.
Det bidrar ju också till, men de fick ju också besök under inspelningen.
Ja, de fick besök under inspelningen till Shine on a Crazy Diamond. Som handlar om honom. Och de tyckte att det var konstigt. Waters såg en man genom glasrutan och tyckte att det var konstigt. Det var en överviktig man med rakat huvud och utan ögonbryn.
Och en stirrig blick.
Stirrig blick som gick runt med en plastpåse. Och David Gilmour tänkte att ja, men det är antagligen han jobbar i studion. Och Richard Wright trodde att det var Waters kompis. Men sen insåg de att det här var Syd Barrett. Och
fantastiskt, ja. Waters, han var därför hälsa på sitt gamla band.
Ja, Waters börjar gråta. Och så var det en då Andrew King, en annan besökare som frågade hur han har blivit så tjock. Och då svarar Barrett att han hade ett stort kylskåp och att han äter mycket pork chops. Så det här var någonting som sen sluta med flera år senare, som vi kommer att komma till snart då, men The Wall, så släppte Waters en låt som hette Nobody Home, och vi kommer att återkomma till den senare, men vi vill inte ta den nu för det här anknyter till det här. Han brukar ha då, när han var yngre, så hade han alltid Syd Barrett en liten svart bok som han skrev texter i. Och då börjar den här låten som vi ska komma tillbaka senare.
Åh, det är bra.
I've got a little black book with my poems in. I got a bag with a toothbrush and a comb in. Och det var för att han hade med sig då en kam i den här plastpåsen. Han hade en kam och en tandborste. Och sen sjunger han vidare och fortsätter med I've got elastic bands keeping my shoes on. I got those swollen hand blues. Alltså han liksom beskriver så att senare, det här fortsätter ända in på 80-talet, ända på 90-talet, fortsätter det här ältandet, eviga ältandet i att sörja Syd Barretts död.
En lustig grej angående Syd Barrett var ju någon av dem som hälsade på hemma hos honom sen och reagerade på att han hade målat väggarna i ett rum i olika färger. Och Syd Barrett hade ju kommenterat att ja, det är ju olika väggar. Men en fin grej som faktiskt David Gilmour gjorde, det var ju att när de sen släppte sin sista samlingsskiva, en dubbelskiva, så klämde de in åtminstone 4 låtar skrivna av Syd Barrett för att säkerställa att han skulle få fortsatt inkomst medan han levde.
Mm.
Och som jag sa när vi pratade om Dark Side förut, så var ju det att det här var början till slutet. Och nu gällde det ju att leva upp till den framgång som man hade vunnit med Dark Side of the Moon. Och det skapar ju spänningar internt. Och, men du, vi hade mer musik kanske vi ska ta på den här innan vi går vidare. För du nämnde Have a Cigar.
Ja, vi ska ta Welcome to the Machine.
Welcome to the Machine, just det.
Och det är ju en låt som är...
En låt där Roddy Waters inte gillade resultatet, för de fick inte till sången och det slutade med att man tog in en sångare utifrån.
Nej, det var faktiskt, det var inte riktigt den.
Okej, sorry.
Ja, det är nästa. Den här, Welcome to the Machine, handlar om musikindustrin. Welcome to the Machine. Och det gör ju båda. Alltså både Welcome to the Machine och Have a Cigar. Welcome my son, welcome to the machine. Where have you been? It's all right, we know where you've been. Och syftar då till att ja, men de pratar om musikindustrin och allting som händer. Och så svarar samma person då: you've been in the pipeline, filling in time, provided with toys and scouting for boys. Och då refererar de då till folk som letar efter unga artister som ska bli. You bought a guitar to punish your ma. You didn't like school and you know you're nobody's fool. So welcome to the machine. Och det finns liksom, de syftar också till, på den här översittar-attityden som kommer i nästa låt ännu mera. What did you dream? It's all right. We told you what to dream. Och det är alltså de skivbolagsproducenterna som berättar vad de ska göra. You dreamed of a big star. He played a mean guitar. He always ate at the steak bar. He loved to drive in his Jaguar. Så den här låten är liksom övertydlig vad den handlar om. Men det är nästa låt som är där det kommer en väldigt känd referens. Men du får presentera
Have a Cigar. Ja, det är väl nästa som är Have a Cigar. Ja. Och det jag kommer ihåg om den här, alltså igen så är det ju, som jag sa, man får en liten annan upplevelse av albumet Wish You Were Here om man lyssnar bara på Shine On eller om man lyssnar på hela albumet i sitt färdiga tillstånd. Och det här är ju en av de låtarna som ingen ifrån Pink Floyd sjunger, därför att de fick inte till det, de fick inte soundet rätt, varken när Gilmore gjorde det eller när Waters gjorde det eller när de gjorde det tillsammans, så de tog en extern sångare. Och jag vet att Waters återkommer ofta till att han har en sarkastisk ton i när han framför texten som Waters inte tycker om. Så nu när Waters körde det här live innan han kom igång med The Wall och allt vad han nu gör idag, så var han väldigt noga med att framföra den här live då för att få den på sitt sätt. Samtidigt så ska man ju säga, och det här är ju en av de grejerna som jag vill ha sagt angående Roddy Waters, det är ju att alltså väldigt mycket av det han gör live så ligger sången på tape. Det är ungefär 50-50 utav det som han framför är egentligen förinspelat. Men det ligger väl lite grann i karaktären. Han är ju inte purung längre. Och det här är ju en av de låtarna där han faktiskt har framfört Singback. Men då har han ju fått inspelningen på det sättet han äntligen vill ha den.
Och den här låten, som du sa, det är ju första gången, eller andra gången, första gången som de hade en utomstående sångare, det var Claire Torrey.
Ja, just det.
Och det var ju då The Great Gig in the Sky. Roy Harper var den som blev inbjuden att sjunga den här låten, för att den passar varken David Gilmore eller Roger Waters, och av någon anledning så var de väldigt arga på skivbolag på den här tiden. Beatles gjorde ju på den tiden uppror och startade Apple Corps, hade sitt eget skivbolag och så.
Just det.
Så att det här var andra. Väldigt nyligen, för bara några månader sedan, så kom den tredje låten i Pink Floyds historia där de har haft en utomstående. Och det var då en ukrainsk sångare som heter Andrei Kshylnyk. Jag vet inte hur man uttalar det.
Nej, jag ska inte försöka det heller.
Men Pink Floyd släppte det, deras senaste låt som de släppte då för Hey Hey Rise Up heter den. Och den har med Ukraina-krig att göra. Men just då Have a Cigar inleds med, alltså i samma ton som förra låten då, Welcome to the Machine, handlar om en skivbolagsdirektör, och här kommer en väldigt känd rad som kommer att återkomma för hela Pink Floyds fortsatta karriär. Men jag tycker den här är så bra, den här texten, så vi tar den. Come in here dear boy, have a cigar, you're gonna go far. You're gonna fly high, you're never gonna die, you're gonna make it if you try, they're gonna love you. Och då är det alltså den här skivdirektören, de använder cigarren som symbol för en tjock skivproducent som sitter och bjuder på cigarr. Och sen säger han, skivdirektören, well, I've always had a deep respect, I mean that most sincerely. The band is just fantastic, that is really what I think. Oh, by the way, which one is Pink?
Det är så ironiskt. Ja,
det är så här, han sitter framför bandet och tror att någon av dem heter Pink. Ja, och han säger liksom, jag menar verkligen, det här är så jävla, jag tycker om er. Mm. Och sen i nästa refräng då, eller refrängen så använder de, and did we tell you the name of the Game Boy? We call it Ride the Gravy Train. Och det är alltså då är det alltså The Gravy Train, det är alltså det som skivbolagsproducenterna åker, för de gör inte jobbet.
Nej,
utan de är där för att åka liksom såståget. Och sen andra versen är också så här, den är också i samma ironiska, sarkastiska ton. We're just knocked out, we heard about the sellout, you gotta get an album out, you owe it to the people, we're so happy we can hardly count. Och de är liksom bara, det enda de pratar om är pengarna och bara, ni måste få ut mera skivor. Och sen, everybody else is just green, have you seen the chart, it's a hell of a start, it could be made into a monster if we all pull together as a team.
Mycket självuppfyllande profetier som nämns här också.
Ja, för Animals, det som kommer efter Animals blev ju verkligen, det handlar ju bara om pengar.
Och det släpptes dessutom under tidspress. Men då har vi alltså Dark Side of the Moon som var det sista som släpptes med ett års mellanrum. För Wish You Were Here kom ju alltså 1975. Och sen kommer det att bli glesare och glesare.
Mm. Wish You Were Here är ledsången för det här albumet, och har blivit att folk minns det här som en av de bästa kärlekslåtarna i världshistorien. How I wish, how I wish
you were here. Det är en parentes på den här skivan. Det är en fantastisk kärlekssång, men på det här fantastiska albumet så är ju Wish You Were Here en parentes egentligen.
Ja, verkligen. Det är en parentes i förhållande, för att de här två, Have a Cigar och Welcome to the Machine, är egentligen inte, alltså, det är egentligen inte som, alltså, de är bara där och är deras kritik. Alltså, Pink Floyd idka kritik, samhällskritik.
Ja.
Men den här låten, Wish You Were Here, börjar egentligen bara med att David Gilmour skrev ett bra riff. Han gillar riffet. Dum, du, du, dum, dum, dum. Och så det bara var ett bra riff. Och sen skrev de en jävligt bra låt. Vi behöver inte ens gå in i texten.
Nej, folk har ju hört det här förmodligen.
Ja, det enda man kan väl nämna är väl en rad som jag tycker är ganska tar sig. We're just two lost souls swimming in a fishbowl year after year.
Ja, men de kan ju det här med ord. Och jag kan tänka mig att Waters bidrag till texten och Gilmour till musiken som det ganska ofta var. Och sen skulle jag också säga att de här låtarna som vi nu har nämnt, man valde ju aktivt som band att slänga allt överblivet material från Dark Side of the Moon istället för att jobba vidare på det, eftersom man ville skriva en ny skiva som inte på något sätt relaterade till Dark Side of the Moon. Och här har man ju, även om vi har en tydlig hyllning till Syd Barrett igen i Shine On Your Crazy Diamond, så handlar ju skivan i mångt och mycket om musikindustrin i övrigt, inte bara om Syd Barrett.
Mm.
Och frågan är ju då, alltså, och tekniken gick ju väldigt fort framåt på den här tiden, så egentligen skulle jag ju säga att ljudkvaliteten på Wish You Were Here är ju faktiskt bättre än Dark Side of the Moon, men den slår ju inte Dark Side of the Moon för det mästerverk den var för sin tid. Men här, nu börjar vi närma oss liksom modern studioteknik och sådana saker.
Mm. Och det får sätta punkt för del två. Därför att nu ska vi i del kommande del, nästa vecka, gå igenom, nu har vi liksom nu gjorde vi två album.
Ja, förr gjorde vi sju i första avsnittet, men jag har ju redan gett en ledtråd om att det kommer att börja rasa nu. Så.
Ja, det kommer att gå lite snabbare nu, för att nu har vi gått igenom, men nästa album som vi ska prata om nästa vecka, det är faktiskt mitt favoritalbum, och inför den veckan så kan ni alla som lyssnar på det här gå in och lyssna på den remixade versionen av Animals.
Jag har åsikter om den också, men det tar vi nästa
Animals,
avsnitt.
Jag älskar Animals.
Ja, vad bra.
Nästa vecka så kommer ni att få höra den tredje delen av min och Anders Hesselboms Pink Floyd-special. Kom ihåg att jag under tiden som vi släpper det här för er en vecka i taget håller på att spela in nya avsnitt så att det ska kunna komma ut fräscht material av podcastens samtal. Jag inser att det här inte är det podcasten lovar att den ska ge, men det är trots allt en kulturgärning utan dess like. Så samtal om Pink Floyd får ju också klassas som samtal, men jag förstår och inser att du som lyssnar kanske inte känner att det här är precis det du kom för, men jag hoppas att du som har lyssnat igenom till slutet känner att du har fått ut någonting ändå. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på en specialare Pink Floyd special med mig och Anders Hesselbom.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.